Hej och välkomna till avsnitt 1026 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 88 i min serie om USA-valet 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 11 februari 2020 så håller New Hampshire primärval och igår så höll såväl demokraternas frontrunner Bernie Sanders som USAs republikanske president Donald Trump varsitt rally i delstaten. Här berättar jag om det och om kandidaterna i övrigt. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är alltså den 11 februari och ikväll eller i natt svensk tid så kommer primärvalet i New Hampshire att hållas. Och jag ska gå igenom lite grann senaste opinionsundersökningarna och framförallt fokusera på två rallys. Kampanjrallyt som Donald Trump höll och som Bernie Sanders höll igår kväll i måndags. Men innan vi gör det så tänkte jag berätta lite grann om svensk media. Ni som följer amerikanska nyhetsanalyser, ni vet att jag är en stark kritiker av svensk media och hur de rapporterar om USA. Det är själva grunden för varför amerikanska nyhetsanalyser existerar för att kontra det. Men det har dykt upp två nya exempel på det här är lite grann Trumpfraktet eller Trumpringaktandet är det andra exemplet då. Men vi kan börja med det första och det var på TV4s Bingolotto i söndags den 9 februari. Då var det så att sångerskan Marianne Mörk som också var julvärd i julas, jag såg inte det men hon var tydligen det. Hon gästade Bingolotto som då leds av Rickard Olsson och de hade en tillställning som hette att man snurrade på ett hjul och sen så fick... i det här fallet då Marianne Mörk besvarar en fråga. Och den fråga hon fick, det var vem hon vem hon drömmer om att slå på käften. Och vi kan spela klippet så får ni höra vad hon sa.
Vem drömmer du om att slå på käften?
Ja, det är Donald Trump alltså.
Då har vi två. High five på den.
Och alltså det här är ju väldigt, dels alltså bara att Marianne Mörk säger så här, men kanske ännu värre att Rickard Olsson säger high five. Jag menar, det här är en programvärd för ett av Sveriges mest omtyckta tv-program, Bingolotto, och ett oerhört ovärdigt uppträdande. Jag menar, världen kryllar av riktiga skitstövlar i politiken, i världsledare. Vi kan nämna Kim Jong-un i Nordkorea, vi kan nämna autokrater som Putin i Ryssland eller Assad i Syrien. Och det finns ju många som helst, alltså listan på de här galningarna, Maduro i Venezuela, jättelång. Och av alla man kan välja så väljer de här två personerna, Marianne Mörk, men framförallt programledaren Rickard Olsson, att markera mot ledaren för den fria världen, vilket är USAs president. Och USA är världens främsta moderna demokrati, första moderna demokrati kan man säga att USA är. Och USA är ett land med världens bästa, mest öppna politiska system. Det finns inget land i världen som har lika öppna valprocesser som USA. Det vet alla ni som lyssnar på den här serien om det amerikanska presidentvalet. Kandidaterna måste möta folket, de måste besvara alla möjliga frågor, de får varje aspekt av sitt liv granskade och allt kastas mot dem för att man verkligen ska kunna sålla dem och rannsaka dem, och de ställs till svars för allt. Och utan folkets medgivande, tummen upp från folket, så är det kört. Och inget annat land funkar så. Sverige funkar inte så. Här kan man liksom få massa backroom deals och liksom man klappar folk på ryggen och fattar beslut i hemliga rum som folk inte alls har någon insikt i. Amerikansk politik funkar inte så, utan USA har ett fantastiskt politiskt system och det är öppenheten som gör det så fantastiskt. Och USA, eller Donald Trump, är ett uttryck för den öppenheten. Och att de här två typerna helt enkelt inte förstår det, Marianne Mörk och Rickard Olsson, det är beklagligt. Och det är väldigt tråkigt att TV4 släpper fram sånt här på sin kanal, och det visar ju också att det inte bara är public service som man måste kritisera när man kritiserar vänstervinklad svensk media, utan det är även privata aktörer. Det kanske inte är så stor skillnad på privat och offentligt i Sverige då, när det kommer till de här bitarna, och det visar ännu mer varför amerikanska nyhetsanalyser behövs. Så att det var ett exempel i alla fall, det här den här i mitt tycke och katastrofala tabben på Bingolotto. Nästa exempel, det har att göra med det vi ska prata om idag, och det är så här som sagt att Donald Trump och Bernie Sanders höll varsitt rally igår, kampanjrally, och Svenska Dagbladet, SvD, de skrev en sak nu idag om de här kampanjrallyna, eller rättare sagt om ett, om Bernie Sanders. Och då har de en på framsidan, Svenska Dagbladet idag, den 11 februari, så är en bild från ett Bernie Sanders-möte. Det är en massa fans som står och håller upp skyltar där det står Bernie, och rubriken lyder "Högtryck när Sanders valtalar". Och Det här är en artikel då som ska visa på draget i Bernie Sanders kampanjer. Och jag har sett båda de här två talen. Jag såg Trumps tal som han höll i Manchester i New Hampshire igår. Och jag såg Bernie Sanders tal som han höll i... han höll det i, vi ska se vart han höll det, någonstans i Durham i New Hampshire igår. Så att båda de här talen har jag sett, och det finns vissa skillnader, men vi kan börja med Donald Trumps tal. Donald Trump, han pratar alltså i Manchester, och i sedvanlig ordning så åkte han ju såklart till New Hampshire, inte för att vinna valet primärt, alltså han har ju sin nominering i det republikanska partiet säkrad, utan mest för att driva gäck med demokraterna. Och vi kan spela några klipp från Trumps kampanjevent igår i Manchester i New Hampshire.
With your help on November 3rd, we are going to defeat the radical socialist Democrats. We are going to win New Hampshire in a landslide. This is a truly incredible time for America. We have the best economy we've ever had. The most prosperity. We have got the most prosperity we've ever had. By the way, we're going to keep it that way too. It's okay. And we've just built the most powerful military anywhere in the world. It was totally depleted. Now it has all brand new jets. It's got brand new missiles and rockets and everything you can imagine. And if it hasn't been shipped yet, it's going to be shipped soon. On Tuesday, I delivered my address on the State of the Union. And I had somebody behind me who was mumbling terribly, mumbling. Mumbling, wah, wah, ho, ha. He was mumbling. Very distracting. Very distracting. If you want to shut down sanctuary cities, if you want to protect your family and your loved ones, you must vote Republican in 2020, November. And thanks to our tireless efforts to secure the border, we have reduced illegal border crossings 8 straight months in a row. Remember this, Washington Democrats have never been more extreme. Taking their cues from crazy Bernie, 132 congressional Democrats have signed up for Bernie's healthcare takeover that would strip 180 million Americans of their very, very coveted private coverage. The Democrat Party wants to run your health care, but they can't even run a caucus in Iowa.
Och under kvällen så höll också då Bernie Sanders ett kampanjevent i Durham i New Hampshire, och han introducerades av Alexandria Ocasio-Cortez. Hon reser runt ofta tillsammans med Bernie Sanders och kampanjer för honom, och hon introducerade honom med följande ord.
Has spent his entire life fighting for the right thing when it was unpopular. And I'll tell you now that I'm in Washington, D.C., and we've been there for a year, I can tell you that's not easy to do. It is the hardest thing to stand up to the establishment of big pharma, to big oil and gas, to stand up to bigotry. Because as we know, what we've seen is that you can galvanize people pretty easily around hate. It is hard to stand up and fight for someone you don't know when it's not the popular thing to do, and he has done it his whole damn life. This primary, these elections, they matter. Because in November, when we kick out Donald Trump from the White House, we're either gonna go back to how things were, or we're going to move forward to establish a 21st century advanced society that guarantees economic, social, and human rights for all people. And let's talk about November. Let's talk about November, because we know in every poll, Bernie beats Trump.
Och efter Alexandria Ocasio-Cortez introduktion så tog Bernie Sanders över, och han sa så här.
And the reason that we are going to win is the American people, no matter what their political views may be, are sick and tired of a president who is a pathological liar. who is running a corrupt administration, who is a bully and a vindictive person, who is a racist, a sexist, a xenophobe, a homophobe, and a religious bigot. And those are his nice qualities. And what I'm asking you to do is to begin a political revolution which does two things. Number one, it defeats the most dangerous president in modern American history. But it does something more than that. What it does is begin the movement to create an economy and a government that works for all of us, not just the 1%.
Ja, det var alltså några klipp dels från Donald Trumps kampanjevent i Manchester, New Hampshire igår den 10 februari och från Bernie Sanders event i Durham, New Hampshire igår den 10 februari. Och det här var så två helt olika tillställningar på samma dag. Och som jag nämnde innan jag spelade klippen så hade Svenska Dagbladet en artikel om det här. Och jag ska säga nu att jag inte läst hela artikeln för den var låst, så jag har egentligen bara sett framsidan. Men betoningen var ändå på Bernie Sanders, så att det kan hända att jag misstar mig nu, att de skriver någonting i artikeln om Donald Trump också, det vet jag inte. Men framsidan var på Bernie Sanders, och vad jag vill betona det är att det fanns egentligen inga likheter mellan åhörarna på de här två tillställningarna. Den tillställning som Bernie Sanders hade, den hade 7500 besökare, och det är rekordmycket för att vara de här demokratiska kandidaterna i New Hampshire nu, så att han har absolut dragit flest av demokraterna. Och en stor tillställning för att vara demokraterna, absolut. Donald Trump däremot drog 12 000 personer på sin tillställning, och det var bara de som rymdes i arenan, vilket var 11 700 någonting. Så att 11 700 något var inne i arenan. Sen var det flera tusen, eller i alla fall, om vi ska uttrycka oss lågt, ett antal hundra utanför som inte fick komma in och som fick se eventet på storbildsskärmar. Men hela poängen är att Donald Trump hade nästan, kanske till och med dubbelt så många åhörare som Bernie Sanders hade. Och den här skillnaden är intressant, därför att det är så här att det är inget snack om att det är drag på Bernie Sanders tillställningar. Jag har sett några av hans kampanjement och det är jättemycket drag. Han har de här vänsterkändisarna där, Michael Moore, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och så vidare. Och många andra också, inte bara dem, utan även många på lokal nivå och så vidare. Så att det är drag i hans tillställning, och Bernie Sanders själv är en bra talare. Han väcker intresse, han skapar energi och många gillar honom, väldigt många unga. De älskar Bernie Sanders, de följer och honom före Joe Biden och även före Pete Buttigieg. Man kanske kan tycka att Pete Buttigieg, han är ung. Jag menar, jag är 40 och Pete Buttigieg är typ 37, så jag kan tycka att han är lite ung och coolt att han har kommit så långt och börjat inte ens är 40 liksom. Men är man liksom 17 så kanske man tycker att Pete Buttigieg är en gubbe i alla fall liksom. Och då är det mer spännande kanske med den här idealistiska socialistfarfaren som Bernie Sanders ändå är, som uttrycker sig radikalt och konkret och så. Så att Bernie Sanders har väldigt många unga som följer honom, och det märks för det är drag i hans tillställningar. Men det är ändå en viss skillnad mellan de här olika stämningarna på eventen, därför att det är enormt drag i Trumps tillställningar också. Folk står och skriker, de jublar och väntar flera timmar, alltså det är drag i Trumps tillställningar, så annat går inte att säga. Men min iakttagelse är ändå att det är skillnad mellan vilka som kommer vart. På Trumps tillställningar då är det alltså helt vanliga amerikaner. Det är liksom äldre, det är yngre, det är, du ser hur de är klädda, hur de beter sig, alltså det är helt vanliga amerikaner som går till jobbet och sen så slutar de jobba och de tycker av olika anledningar om Trump. På Bernie Sanders tillställningar så är det jättetydligt att det är väldigt många unga, det är väldigt många minoriteter och det är väldigt många liksom feminister och många med subkulturella uttryck och så, och de pratar ju till och med om ett multiracial campaign och sådana saker, Alexandria Ocasio-Cortez och Bernie Sanders, och jag tror att de har pratat till och med om transsexual campaigns, alltså sådana saker, så väldigt, väldigt identitetspolitiskt. Alltså skillnaden här är att även om det är drag i bådas kampanjer, så den stora majoriteten av amerikaner är inte identitetspolitiska aktivister, utan de är vanliga amerikaner. Och de finns det fler av än det finns av den här identitetsvänstern. Så att även om båda de här, Bernie Sanders och Donald Trump, drar många på sina rallies och så, och att det är mycket energi på båda tillställningarna, så representerar Trump vanliga amerikaner på ett helt annat sätt än vad Bernie Sanders gör. Och det gör att man kan börja ana lite grann att Bernie Sanders kanske stor när han kampanjar, men kan han dra den breda allmänheten som inte är identitetsaktivister och så vidare? Alltså, jag tror inte det att han kan det när man tittar på de här olika rallies, för att de är helt olika grupper som kommer. Och ska man bara dra en gissning som inte är så vild, så finns det många fler helt vanliga amerikaner som vill titta på hockeysport än som är identitetsaktivister. Och jag tror faktiskt att utifrån att ha sett de här två kampanjrallyna nu i natt, så är Trump mycket starkare när det verkligen kommer till kritan. Och den skillnaden tycker jag man borde ha betonat lite mer i svensk media. Men det var i alla fall lite kort om det, de här två olika kampanjställningarna då. Och Trump gjorde såklart det här för att på något sätt reta demokraterna, och ja, vi får se i natt om han lyckas. En annan sak som är intressant med Trump och Sanders, det är att det finns ju två olika narrativ från en kritisk utgångspunkt mot båda de här. Och mot Trump så är det kritiska narrativet att han är rasist och till och med fascist. Madeleine Albright, Bill Clintons före detta utrikesminister, hon skrev en bok som handlade om fascism. Carina Bergfeldt på SVT intervjuade henne om den. Och den indikerar ju, hon säger inte uttryckligen, men titeln och allt annat indikerar att Trump är en del av en fascistisk rörelse. Även om såklart om Madeleine Albright förstår skillnaden mellan riktig fascism och vad Trump är. Jag vet inte om Sveriges korrar gör det, men hon förstår det, det är 100 på att hon gör. Men hon leker ändå med den här ordleken. Så att det narrativet som jag anser är helt felaktigt, det finns mot Trump. Mot Bernie Sanders så finns det motsatta narrativet, nämligen att han är kommunist. Och det är faktiskt inte heller sant. Jag har sett klipp från den här resan han gjorde till Sovjetunionen, och han är utan tvekan en socialist, men han är inte liksom en svensk vänsterpartist som Lars Ohly och de här, som säkerligen stöder Sovjet mer än de stödde USA. Sån är inte Bernie Sanders, utan han är en socialist som gillar tanken på rättvisa och sådär mer. Men de här två narrativen kommer ställas mot varann, och det kommer bli jätteintressant att följa om det skulle bli så att Bernie Sanders kommer hem nomineringen. Men det var lite om Bernie Sanders och om Donald Trump. Om vi kort går in på racet i övrigt då, demokraternas race, så kan vi säga att det mest intressanta nu, det är ju såklart att opinionsundersökningen i New Hampshire. Och där kan vi se att Bernie Sanders leder enligt den senaste opinionsundersökningen, och den visar att den är gjord av Boston Globe, VBC TV och Suffolk University. Och den visar att Sanders leder med 27% i New Hampshire, tvåan är Pete Buttigieg med 19% och trean är, och det här är jätteintressant, Amy Klobuchar har gått upp på tredje plats med 14%. Och det gick ju inte så bra för henne i Iowa, hon hamnade ganska långt ner, men hon gjorde jättebra ifrån sig på debatten. Och i den här undersökningen så ligger hon nu trea i New Hampshire, och det är en oerhörd uppgång för Amy Klobuchar. Fyran är Joe Biden som ligger på 12% bara på fjärde plats. Och ja, han tillstod ju till och med i debatten att det kanske inte gick så bra i Iowa, det kommer kanske inte gå så bra här, men jag längtar till South Carolina typ, sa Joe Biden. Och han ligger på fjärde plats här, och det innebär alltså att Amy Klobuchar ligger före Joe Biden. Och vem kunde tro det för typ en månad sen eller två? Men så är det i alla fall. På femte plats sen så kommer, eller det är så här snarare, att Elizabeth Warren har också 12%, så hon har lika mycket som Joe Biden, så att de har delat fyra plats kan man säga. Joe Biden och Elizabeth Warren sist på delat fyra plats. Så att det här är ju inte bra för Joe Biden. Han har fallit rejält, och ja, han är inte glad över det här. Amy Klobuchar, hon har all anledning att vara glad, och hon kampanjade Keen igår, och hon sa att vi är now number three, sa hon. Och hon kommer ju verkligen att kunna köra vidare efter det här. Sen har det också kommit en ny nationell undersökning gjord av Kennepec University, som också borde vara rätt nedslående för Joe Biden. Ledaren här är nämligen Bernie Sanders. Han har blivit nu den nationella frontrunnern, och han har enligt Kennepec University 25% stöd. Medan Joe Biden har sjunkit med 9% sedan förra mätningen, och han har 17% stöd nu, så han är tvåa. Tre är, och det här är också en uppstickare, Michael Bloomberg i den nationella undersökningen som har 15% enligt Kennepec University. Fyran är Elizabeth Warren på 14%, femman Pete Buttigieg 10% och sexan är Amy Klobuchar på 4% nationellt. Men det här är ju intressant då, och det mest intressanta i den här undersökningen, det är ju såklart de här tre första namnen. Att Sanders leder, att Biden bara i det här sammanhanget tvåa, och att Bloomberg har klättrat till tredje plats. Det öppnar upp för en spänning som är enorm, och jag har alltid trott att det inte kommer att bli en brokered convention, alltså när superdelegater och andra får avgöra vem som ska bli kandidat. Men nu är det ju så att sannolikt så kommer jättemånga kandidater att överleva både Iowa och New Hampshire, och säkert också South Carolina och Nevada, och det innebär att delegaterna kommer, de här 1991 eller vad man behöver för att vinna, de kommer att bli så splittrade, så att det kanske ändå inte är så att en kandidat får tillräckligt mycket för att vinna. Det är inte helt omöjligt, och då blir det ju en brokered convention, men det får vi återkomma in på lite senare. Joe Biden, det finns mycket att säga om honom. Han kallade en kvinna för lying dog-faced Pony Soldier häromdagen. Och jag tror att jag väntar med att spela det klippet tills imorgon. Om det nu visar sig att det går väldigt dåligt för Joe Biden, så kan man börja på något sätt prata om varför har det gått så dåligt. Så att jag sparar om klippen och lite annan information tills imorgon. Med det här vill jag mest bara ge en genomgång av kampanjeventsen i New Hampshire mellan Trump och Sanders, och ge lite opinionsundersökningar. Så att med det sagt så nöjer vi oss idag. Men om några timmar igen, om ett dygn ungefär, så har vi gjort en ny podd om valresultaten i natt i New Hampshire. Så vi hörs snart igen. Det var avsnitt 1026 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som jag driver ideellt i syfte att ge det konservativa perspektiv på USA som helt uppenbart inte ges i svensk media. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också väldigt gärna sprida reklam för amerikanska nyhetsanalyser i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för den här gången. Mitt namn är Ronny Berggren. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat.